Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ingede och
Lena. Jag tänkte ge mig själv smeknamn där i mitten, men jag kom inte på någonting. Hyena Ljungdahl.
Ja, men det var väl ett passande, tycker jag ändå.
Absolut, jag är nöjd.
Du är nöjd.
Hur är läget, Anna?
Tackar som fråga. Jag sitter på ett hotellrum i en liten ort i landet. Där jag tillbringar några dagar för att bli duktig på det här med sprängningar och kriminalteknik kring detta.
Får du spränga saker?
Ja, jag kommer inte gå in så mycket på vad vi gör de här Nej. Dagarna. Men jag kan säga så här, att ni som överhuvudtaget går i tankar att detonera något på våra gator och torg bör tänka ett varv till. Så mycket kan jag säga.
Det kan vi göra. Det är preskat. Jag har ju varit på en sån utbildning och det var fan det roligaste jag gjort. Man gick ut på en åker och sen så sa man, och så fick man skrika tänt var det här, och så kutar man allt vad man kunde åt det och så puff bakom det.
Just det.
Sjukt kul.
Ja.
I ordnade former på ett militärt område skulle jag vilja säga också.
Ja, det bör tilläggas.
Ja. Aha.
Själv då?
Jo, tack. Jag har varit runt. Jag har pratat knark i veckan.
Just det, det har du
gjort. Jag har varit i Karlstad och träffat massa kollegor till dig, utbildat poliser och länsstyrelse och krogpersonal och sådär, om hur man skaffar sig en drogfri miljö i Karlstad.
Ja, och jag råkar ju veta att det blev en bejublad historia det där. Jag har fått underrättelser från olika håll. De är så nöjda.
Tänk att du alltid ska veta allt.
Ja, det blir kul. Det blir kul för mig. Men du, vi har ju också varit på resande fot sista veckan. Vi har gjort Ystad och Ystad Saltsjöbad. Kan det vara himlen?
Det var så bra.
Paradiset i Sverige.
Alltså ett av dem skulle jag säga.
Lätt.
Vi hade det så fantastiskt bra. Och vi hade också vårt krimquiz där såklart på S-Groups hotell.
Ja, ah, vad trevligt.
Ja, men det var fantastiskt. Och vi fick rätt mycket skrivet.
Ja, det fick
också.
Vi.
Också.
Mm. Absolut.
Du var rätt mycket i solen.
Ja.
Undrar om jag sticker in. Jag tänkte ta det sen, men nu när vi ändå pratar sol, kan vi prata lite? Vi är ju stolta ambassadörer för Skinome, deras hudvård.
Mm. Mm.
Och jag måste säga så här, att jag har hållit på ett tag nu, och du har ju verkligen, jag måste verkligen ge dig cred, för du har gått från en person som i princip varken har tvättat dig eller smörjt dig.
Det kan man säga.
Ja, till att du har liksom fått, du har fått till en hudvårdsrutin som går ut på att tvätta huden och sen tillföra fukt.
Det är så jävla enkel rutin. Herregud.
Alltså, om du, jag skulle säga att du är det största sanningsvittnet. Om du klarar av det, då klarar fan i mig alla av det.
Ja,
det skulle jag nog vilja säga.
Det vill jag lova.
Ja.
Så är. Men du fick ju bevittna, mina tuber är ju nästan tomma. Det är ju någon slags bevis för att jag ändå följer rutinen.
Och det fick jag bevittna eftersom jag själv kom på då den briljanta tanken att jag ska flyga ner till Ystad.
Mm.
Och kom på morgonen att jag ska också ha med mig priser från Skinome till våra vinnare på quizen.
Ja.
Vilket gjorde att jag fick lämna hela min egen necessär hemma, eftersom vätska, det finns liksom en gräns för vätska. Och då är det ju tacknämligt att du har samma. Och så lånade jag av dig. Men, Anna Ginghede.
Mm.
Om jag säger att du har blivit bra på att använda rengöring och fukt.
Just det.
Den tredje flaskan, det är ju tre flaskor du behöver ha i ditt liv.
Åh, jag vet
och
var du ska
komma. Och den tredje flaskan
nu.
Skulle jag nog med bestämdhet vilja hävda att den kan inte vara på väg att ta slut.
Alltså jag vet precis var du är på väg nu. Och ja, jag får väl erkänna att där kanske det finns viss förbättringspotential.
Du är också som en obstinat unge. För man säger så här, Anna, här sitter du, det är 35 grader varmt. Du sitter rakt upp och ner i solen.
Det blir inte 35 grader varmt i Sverige, Lena Ljungdahl.
Nej,
men okej.
Men du, sit, sitta i fucking Zenit.
Ja, gärna.
Ja, och där sitter ju du.
Ja.
Som en pascha. Och så säger jag så här, nu är det fan så SPF på. Och det, kan inte, det är lika enkelt som att sätta på sig fuktkrämen. Du kan skita i fuktkrämen på morgonen och bara ta SPF-en. Så liksom... så behöver du fortfarande bara jobba med två saker. Och så kommer ju ur din mun så här saker som att, ja, nej, men det gör man bara på onsdagar. Eller om man har röda småbyxor på sig. För, du vet, det är så jävla mycket dumma förklaringar. Och jag vill bara säga så här, är du i solen, då ska solkrämen vara på. Det kan inte komma på någon annan anledning.
Ja,
du behöver inte ha det när det spöregnar och är grått. För då är det ju UV-faktor noll. Men när man sitter i Ystad och det är bara ett hav av nakna kroppar runt omkring som ligger och pressar. Då är det en stark indikator på att solkrämen ska in i plytet.
Ja.
Punkt.
Jag måste ge dig här att du har helt rätt. Min enda förklaring till det här fenomenet som infinner sig gång efter annan. Det är ju att jag har ju inte den här rutinen att dynga på SPF-en liksom som en rutin på morgonen. Jag har ju SPF i min foundation, det vet jag. Det köper jag alltid.
Ja, men det är ju inte värt
så här, av tradition och gammal hävd så har jag funkat lite så här att idag är det solläge, idag går jag ut. Det är 25-30 grader, jag ligger och pressar. Och sen när liksom svettdropparna börjar säga, när jag känner att oj vad solen tar, då... då kommer SPF:en på. Och det är ju helt värdelöst. För då har jag ju ett lager saltvatten på min kropp.
Ja.
Som så att säga SPF:en ska bemästra. För
det är
att
som att du lägger på grillolja på slutet.
Ungefär så. Så jag inser ju att här finns det som sagt utvecklingspotential. Och jag lovar bot och bättring. Jag lovar.
Och det förlänger ju bara tiden som du kan vara i solen som du älskar.
Mm.
Om vi bara hade en flaska till jordens ände och den ska till dig eller mig, då kan du ta den. Därför att jag sitter ju inomhus. Kommer du ihåg att jag satt i mörkret bakom dig och tittade på dig när du låg och grillade som en jävla spädgris runt en pinne där ute? Nej, hörni.
Ja.
Jag tycker, eftersom vi då... jag älskar alla tre flaskor. Anna har en kärleksaffär med två och håller på att jobba in den tredje i sitt liv.
Mm,
ni andra, Skinome, går ni in på.
Får jag bara säga en sak? Det jag vill säga med bestämdhet är ju att Skinomes SPF skiljer sig från många andra. För att den är inte... för det har också varit en liten faktor för mig att de ofta blir kladdiga, klibbiga. Jag har SPF all over the place. Den här går ju in... på 10 sekunder så har den gått in i huden och stannar där. Det är bra.
Och den innehåller ingen parfym, inga onödiga tillsatser. Den är lämplig för känslig hud, den är lämplig för ungarna. Du kan bada, du kan ta 4 dopp à 20 minuter. Och trots detta långbad så kommer SPF:en fortfarande vara liksom intakt.
Det är bra.
Nog om det tror jag.
Yes.
Jag skulle säga en sak till om Ystad, men jag kommer ta det i slutet av det här avsnittet. Mm-hmm. För att jag hade ju en snudd på en dödenupplevelse när alla planeterna la sig i en linje och jorden skrattade åt mig, som gjorde att jag såg ut som en fågelholk förmodligen i 40 minuter.
Det är en av mycket få gånger i ett liv så man får bevittna detta. Jag vet precis vad
att
du tänker
på. Att jag blir helt mållös.
Så du sparar detta alltså till post?
Jag sparar det till sen. Jag tar det i kombination med en liten naggande rövhatt i slutet på avsnittet.
Härligt. Men du, låt oss då ge oss i kast med veckans case. Och innan vi gör det så måste vi väl ändå prata lite grann om att du har nu kommit över guldet igen.
Igen skulle jag vilja säga. Jag blev kontaktad av en person av olika anledningar som heter Andreas Jämn, som älskar att researcha och sammanställa gamla brott. Mm. Och då pratar vi ju om vi har kört sekelskiftes liksom tiden, mord i Dalarna och så vidare. Så vi har ju en guldgruva av, vi har så många case framför oss.
Mm.
Och så. Han hörde av sig igen och gav ju mig tillträde till ett gäng med nya. Och då gjorde jag en liten snabbskanning, så tittade jag så här, Otto Wendel. Ja. Så såg jag dig framför mig. Så här, undrar om inte Anna kommer, så att säga, göra en liten killebitta.
Ja, eller lite fuktma i småbyxor i alla fall.
För att... Andreas Jämn, du har gjort Anna till en väldigt lycklig man. Och jag skulle säga,
man
han är ju,
också.
Han är manniska.
Manniska. Tackar.
Som det heter.
Tackar, tackar. Ja.
Och han researchar och är också författare. Så att jag, tack er. Och nu kommer manniskan Anna. Vad har du gjort av det här caset nu? Vart ska du ta oss?
Nej, men alltså, jag blev så lycklig när jag fick se att i denna härliga lista av case så var det ett som direkt stack ut. Nämligen osthyvelsmordet på Gösta Spångberg. Nu låter det som att jag är närmast glad över att någon har brutalt mördats. Det är naturligtvis inte. Det vill jag med all önskvärd tydlighet understryka.
Nej, det är bra.
Men
att du sa det.
Jag blev väldigt lycklig över att, att det fanns så rikligt med dokumentation över ett mordfall som då Otto Wendel, en av mina absoluta kan man säga idol?
Det kan man absolut göra.
Har jobbat med. Och osthyvelsmordet, alltså av namnet att döma så kan man ju direkt få en förförståelse för att det här är ju ett udda case. Osthyvel som mordvapen, det hör man ju inte talas om varje dag.
Nej, precis. Inte jätteofta.
Och bara som så här lite inledande kuriosa så var det så att journalister vid den här tidpunkten när det här begav sig, alltså på 50-talet, 1953, de tyckte det här lät helt osannolikt när de skulle rapportera om detta mord. Så att de ändrade, alltså de fick ju uppgifter från polisen. Men när de skulle rapportera om detta i media så beskrev de mordvapnet som en ostkniv. För att det framstod som helt absurt att det skulle vara fråga om en osthyvel. Det är ändå...
Nej, men gud. Men de trodde att det stod fel eller att det inte lät tillräckligt?
Ja, de trodde att det här hade kommunicerats fel. Att de i själva verket avsåg en ostkniv. Men det var frågan om en osthyvel och det ska vi återkomma till alldeles strax.
Man blir nyfiken. Ja.
Och det här det är ju ett, får man ändå säga, tillhör ju ett udda mordvapen. Jag kan bara som lite kuriosa säga att jag känner till några såna här ärenden när det inte har varit fråga om skjutvapenvåld eller knivvåld, som ju ändå är de vanligaste idag metoderna vid dödligt våld. Vi har haft faktiskt i våran del av landet ett ganska uppmärksammat mordärende för inte så länge sedan som går under benämningen kryckmordet till exempel, där mordvapnet var en kryckkäpp. Och kanske är det någon som lyssnar som minns mordet på KG Berggren 1959 i Sundbyberg som mördades med hjälp av en porslinselefant. En stor pjäs, alltså tung och rejäl porslinselefant. Så det finns några såna här lite speciella historier. Men i alla fall, låt oss foka på osthyvelsmordet. Vi ska till Sveriges 1950-tal och den 1 september. Och den här historien innefattar ett flertal personer, så ni får hålla i hatten nu så ni hänger med i turerna. Och vi ska börja med att bekanta oss med makarna Vinblad, Saga och Carl Vinblad, som här på kvällen den 1 september fick ett oväntat besök till sin bostad. Det knackade på och utanför dörren så stod 30-åriga Bernt Henry Olsson. Eller Olle Snurr som han kallades. Olle Snurr och då Carl Vinblad hade stiftat bekantskap yrkesmässigt när de var verksamma inom det militära tillsammans vid Kungliga Gotlands infanteriregemente. Men så skildes deras vägar, om än att de så att säga höll ihop geografiskt och socialt ibland. Men Henry då, Bernt Henry, han kom att börja arbeta som brevbärare. Och han dök nu då upp på tröskeln hos paret Vinblad. Han stod där på tröskeln i sin brevbäraruniform, sin tjänsteklädsel. Och det var något som inte stämde med honom. Han saknade för det första både mössan och väskan.
Mm-hmm.
Och dessutom var han otroligt nervös och stirrig i blicken. Sen hade han en massa post med sig, men då alltså inte förpackad i en så kallad ränsel eller brevbärarryggsäck, utan under sin brevbärarrock som stack ut.
Mm-hmm.
Det var lite märkligt, tyckte man. Och inte minst var hans händer indränkta i blod. Alltså, hur hade du reagerat om någon hade knackat på din dörr?
En Postis Per står här med kalsongerna fulla med brev och blodiga
Postnord
händer.
Postnord står nu utanför på tröskeln. Äntligen någon
kommit. Skulle Postnord dyka upp som det var bestämt, då hade jag blivit glatt förvånad. Då får det vara blodig eller inte, det skiter jag i. Var du kommer. Nej, men det hade man ju så att säga höjt ett ögonbryn.
Det hade man ju gjort. Och hur paret Vinblad reagerade, det kommer ni ju få veta direkt efter pausen.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och det är avsnitt 312. Och Anna håller på och trocklar ut en historia som sedermera ska sluta med att någon mördas av en osthyvel. Det är så vi har förstått det.
Ja, inte kanske av en osthyvel.
Jo. Det är precis det. Den hoppar upp och roundkickar någon i huvudet. Jag hoppas att du kommer ta berättelsen precis dit.
Jag ska göra mitt bästa.
Ja.
Olle Snurr, han står här på tröskeln och säger: jag har dödat en människa, jag har haft ihjäl en annan människa. Och paret Vinblad kan man ju tycka skulle ha reagerat å det grövsta på det här uttalandet. Men till saken hör att Olle Snurr var liksom känd för att dra falsarier. Att prata osant. Att krydda historier. Och dra såna här mer eller mindre sanslösa berättelser som sällan var med sanningen överensstämmande. Och det visste ju då maken Vinblad. Och han drog väl inte för stora växlar på det här. Utan tänkte att det här är väl ännu ett av hans då påhitt. Därav för övrigt namnet Olle Snurr, tydligen.
Mm-hmm.
Han stank också sprit. Han var slöddrig på rösten och liksom stod ostadigt här på tröskeln. Och man tolkade det här som att det var fyllesnack. Hur som helst, man bjöd in Olle Snurr till bostaden ändå. De hade ju haft lite ytligt, så att säga, en ytlig gemenskap tidigare socialt sådär, men var ju inte kanske de närmaste vänner, men tillräckligt goda vänner för att ändå känna att de behövde hjälp på Olle Snurr här. Saga Vinblad tvättade av Olle Snurr blodet och gav honom en redig kopp kaffe och tänkte att ja, vi får vänta och se vad det blir av det här. Men han upprepade den här historien. Han hade haft ihjäl en annan människa och han var också otroligt snutnojig. Liksom, tittade ut genom fönstret för att se, står det poliser utanför? Och han liksom upplevdes som en jagad man. Ja, och paret Vinblad förstod ju ingenting här hur de skulle hantera den här situationen och bestämde sig ändå till slut för att försöka få bringa någon slags klarhet i vad det var som hade hänt under kvällen och föreslog att Olle då skulle visa var hade det här skett, var skulle han då haft ihjäl en annan människa. Så de gav sig ut i Stockholmskvällen här. Och gick bakom Olle Snurr då ut på en vinglig resa över trottoarerna på Kungsholmen. Och han var fortsatt snutnojig, Olle Snurr. Han tittade sig över axeln och runt gathörn och tyckte sig se konstaplar som stod och väntade på honom överallt.
Det var ju också väldigt nära det stora polis- och rättshuset.
Exakt.
Det är på samma gata, kan jag tycka.
Vi är ju i de här kvarteren. Och en annan liten detalj i detta är att de kommer alltså fram nu till Kungsholmsgatan. Och vid nummer 19 så springer plötsligt Olle Snurr in i en port. Och makarna blir stående stå på utsidan. Och om jag inte missminner mig så har jag bott på Kungsholmsgatan 19. Jag har försökt att googla för att se om det är samma nummer. Jag tror att jag har bott på Kungsholmsgatan 19 när jag flyttade till Stockholm, vilket ju är helt absurt i sammanhanget. Hur som helst, makarna stod ute på gatan och förstod ju ingenting vad det var som pågick. Olle Snurr kom strax ut ur porten och tog paret vidare Kungsholmsgatan en bit och sen ner mot Kungsbroplan. Och helt plötsligt, som från ingenstans, så började Olle dela ut sina brev och sin post som han hade under rocken.
Smidigt när han ändå var där.
Ja, för att det här var alltså Olle Snurrs vanliga, så att säga, runda som han brukade gå. Hur som helst, Vinblads gav till slut upp det här och gick hem och förhöll sig till det här som bara ett fylle. En fylledille, liksom.
Mm.
Men låt oss nu backa tillbaka bandet lite grann och fördjupa oss lite grann i Bernt Henry Olsson, eller då Olle Snurr. Vem var den 30-årige brevbärare egentligen? Ja, alltså, han beskrivs i egentligen alla källor jag har hittat som en storväxt, ganska burdus person, temperamentsfull, Ganska kort avstånd till aggressivitet och utspel mot liksom nära och kära och kollegor och nära anhöriga. Och som en historieberättare av rang, och där det ofta framgick att historierna som berättades var rena påhitten, alltså.
Ja, rövarhistorier.
Ja, precis. Han bodde tillsammans med sin mamma också på Kungsholmsgatan, nummer 13. Men han hade en fästmö som bodde hos sina föräldrar ute i Hägersten. Och paret lär ha haft ett litet barn tillsammans, en liten son. De som då kände Olle Snurr beskrev honom som våldsam. Han hade inte dragit sig ens för att misshandla sina egna närstående, både sin fästmö men också sin mamma. Och det finns beskrivet hur han vid ett tillfälle har blivit så aggressiv och våldsam efter att mamman mitt i natten tvingats gå upp på toaletten eller motsvarande och då tänt en lampa som hade väckt Olle Snurr. Och det räckte för att han skulle tända på alla cylindrar och misshandla sin egen mamma, alltså i deras gemensamma bostad.
Ett klassiskt as.
Det kan man säga. Det kan man säga. Yeah. Det är så jag också har uppfattat Olle Snurr. Han var också naturligtvis känd för polisen och hade gripits ett flertal gånger, inte bara för våldsrelaterade händelser utan också för fylleri. Och det kan nämnas att på 50-talet så var fylleri faktiskt ett brott. Ett bötesbrott som man då fick prickar i sitt register för. Han hade också ett narkotikamissbruk och kodin var hans primärdrog. Och kodin känner vi igen än idag som ett preparat som omvandlas till morfin i kroppen. Och som
jag tänkte
ingår...
säga, han låter, det är ju ett centraldepressivt medel, han låter ju mer som en, hade Olle Snurr funnits idag och den karaktär som du har broderat kring honom, så låter han ju som en typisk kolatorsk person, kokain.
Ja, men faktiskt.
Det där är ju liksom Olle Snurr på krogen, lättänd, aggressiv, grandios, lite så. Han låter ju som en typisk kolatorsk människa, men tydligen var det tvärtom. Alltså, kodin är ju depressivt. Det är ju,
det är ju
ett medel som man inte blir superpigg av.
Nej, och det är ju alkohol också. Så att man kan ju tänka sig att om man nu har en våldsbenägenhet, en våldspersonlighet som kombineras med dels ett beroende och också kanske substanser som, så att säga, späder på den här aggressiviteten.
Alltså alkohol och opiater är en jättedålig kombination.
Mm. Men på den här tiden så var det ju så här att för att få tag i alkohol så behövde du ha en motbok. Och det fick du inte ha om du var straffad för fylleri bland annat. Så att Olle saknade ju motboken och fick så att säga, på svarta marknaden försöka söka sitt brännvin för att få sig sin fylla. Så att det var det hans tillvaro gick ut på utöver då att dela ut post. Det var att få tag i brännvin och kodinpiller helt enkelt. Och det kunde man ju köpa receptfritt på dåtidens då apotek. Och det här brukade han. Liksom dagtid som kvällstid. Så han var ju påtänd under och påverkad under, ja, under arbetstid helt enkelt. Vi kan göra en liten halvhalt här. Nu har det beskrivits att Olle var en känd våldsverkare. Han var också missbrukare av olika typer av substanser. Det är väl en ganska klassisk, så att säga, beskrivning av en person med våldskapital. Är det inte det?
Det får man väl säga. Det är ingenting hittills som har stuckit ut eller förvånat mig nämnvärt.
Nej, men precis. Och vi kan lägga till faktorn kön. Det är ofta män som begår grövre våldshandlingar. Man kan tänka sig att det kan ha funnits lite inslag av lite psykisk ohälsa här, kanske, eventuellt. Utbildningsnivån vet vi ju ingenting om, men det är ju en annan sån här kriminogen faktor som ofta adderas till de här andra vi har pratat om i de här sammanhangen. Det som var ändå intressant här var att hans arbetskamrater vittnade om att han skötte sitt jobb väl. Han kom alltid till jobbet när han skulle, han delade ut sin post. Även om han alltid var mer eller mindre påverkad och ibland beskrivs att fördela sin post i ett närmast zombielikt tillstånd, så skötte han trots allt sitt jobb. Och kamraterna vittnade om att han, det var ingen person man gärna kom i konflikt med. För att han hade ett hetsigt temperament alltså.
Ja.
Så låt oss be oss till mordkvällen då. Den 1 september igen. Vad var det då som hände här? Jo, 2:15 på eftermiddagen så stämplade Olle ut från sitt jobb på Postverket som då låg på Fridhemsgatan på Kungsholmen också. Och här var han hög som ett hus, sägs det, på då kodin som han hade knaprat hela dagen. Och han kände här att han behövde nu plana ut i en riktig brännvinsfylla. Och lyckades då ordna fram inte mindre än 2,5-liters flaskor med sponk som han började sätta i sig. Så, och den första lär har gått ner ganska snabbt. Den andra stoppade han i innanför kavarsen och travade vidare genom Stockholm i någon slags berusat då tillstånd. Han var nu på jakt efter ett ölcafé. Han var lite sugen på att socialisera i sitt tillstånd här. Och sladdade då in på ett ölcafé på Fleminggatan 10. Och han gick fram till disken och beställde sig en pilsner och såg sig omkring och fick då syn på ett bekant ansikte. Nämligen 66-årige Per-Gösta Spångberg som var portvakt på Kungsholmsgatan. Närmare bestämt på Kungsholmsgatan 19. Där då Olle Snurr passerade under sitt jobbskift så att säga. De var bekanta för varandra helt enkelt sedan tidigare. Och de brukade samspråka på dagarna och det hände att Gösta till och med stack till honom en liten brännvinsslurk mellan varven så att säga. Och nu slog de sig ner här på ölcaféet och hade vansinnigt trevligt tillsammans. Men ölen började nu kännas lite blaskig. De ville ha något mer rejält. Och nu var det som så att Spångberg var vid den här tidpunkten gräsänkling. Frugan var bortrest. Så han föreslog, låt oss gå hem till mig och se vad jag kan plocka fram ur barskåpet så att säga.
Ja.
Sagt och gjort, de gav sig hem till Spångberg, började grogga brännvin och sockerdricka. Men snart så blev Olle Snurr hungrig. Hungern gjorde sig påmind och vad som sen händer, det kommer inte att klarna förrän något dygn senare. Det vi vet är att Vid 8-tiden på kvällen så kontaktar Olle sin fästmö i Hägersten och säger att han vill träffa henne. Sagt och gjort, hon tar sig till Kungsholmen.
Nej, ni är hemma hos den här andra alltså.
Jag har inte lyckats utläsa hur den här kontakten sker. På något ställe så står det att han ringer och på ett annat ställe står det att han travar ut till Hägersten. Men jag är tveksam till det. Jag tror att han sätter sig i kontakt med henne på något annat sätt.
Tes nu att han är fyllekåt?
Det kan man tänka sig. Alternativt, fästman uppfattar att han är otroligt angelägen i alla fall om att träffas. Han vill berätta någonting för henne, säger han. Mm-hmm. Och nu har det ju nu förlöpt ett par timmar sedan Olle stämplade ut från jobbet vid 2 på eftermiddagen.
Just det.
Så hon tar sig in till stan i alla fall och de går till något konditori. Och så fort de har satt sig ner så berättar Olle Snurr att han har mördat en annan människa. Och fästman är ju väl bekant med hur Olle funkar. Och förstår någonstans att det är någonting som har hänt. Hon ser ju också att han är blodig och så här.
Mm.
Så att hon övertygar honom om att nu går vi till polisen. Och så får du berätta där vad det är som har hänt. Sagt och gjort, de tar sig till polisen på Kungsholmen. Olle börjar berätta då historien om att han har slagit ihjäl en annan människa och att den här människan heter Gösta Spångberg.
En liten fråga här bara.
Mm.
När han står blodig på paret vinblads tröskel, är det före eller efter? Eller var är det i den här historien?
Det är före.
Jaha.
Det är före. Och det ska visa sig sen att han söker först upp paret vinblad antagligen för att bara få lätta sitt hjärta. För det är ändå några som han är mer eller mindre ytligt bekant med.
Polar med.
Och frågan är, om man nu inte har en erfarenhet av att mörda en annan människa, är det ens möjligt att, så att säga, genomföra en sån gärning utan att behöva lätta på sitt hjärta? Kan man leva med, ja det vet vi ju, det finns ju exempel på de som i vart fall har lyckats leva med det i många år, men det måste ju vara oerhört belastande för en. Tror du inte det, Lena?
Ja, och om man dessutom alltid är lite omtöcknad med sponken eller narkotika, då kanske också såna där lite mera konsekvensanalytiska tankar kan grusas. Och sen så börjar man bubbla. Det kan ju finnas en sån grej också i det hela.
Det kan man tänka sig.
Aha, okej.
Okay. Ja, de sitter här nu på polisstationen. Olle drar sin historia om att han har haft ihjäl Gösta. Men han hävdar direkt här att det här har handlat om ett fylleslagsmål som har tagit en väldigt olycklig utgång för en av parterna. Mm. Han blir naturligtvis förhörd. Ja. Men det är ju sant.
Ett slagsmål som har fått en tragisk utgång från en av parterna.
Jag kan inte låta mig klinisk än så, tror jag.
Nej, det är korrekt. Där toppade du i det hela. Mm.
Ja, han blir naturligtvis förhörd här under ett antal timmar och man beslutar sig nu för att åka hem till Spångbergs våning. Och här går ju då poliser in i lägenheten och mycket riktigt, man hittar en svårt sargad kropp. Och det första man gör, det är att spärra av lägenheten i väntan på både förstärkning men också en teknisk undersökning av platsen. Så på morgonen då, den 2 september, så anländer kommissarie Otto Wendel från Riksmordskommissionen.
Ja, men varför är du så fascinerad av den här karen? Kan du inte säga några ord om Otto Wendel så vi förstår varför du...
Nej, men alltså så här. Först och främst så var han ju en otroligt erfaren polis och utredare. Alltså han var polis, om du förstår vad jag menar.
Mm, jag måste se facet på karn.
Men så var det så att han är ju alltså en av Sveriges första kriminaltekniker som tillsammans med olika kollegor, till exempel Harry Söderman, utvecklade mycket av den faktiskt kriminaltekniska utrustning och den metodik som vi fortfarande idag använder vid brottsplatsundersökningar. Och som lite kuriosa så kan jag säga att för några månader sedan så var jag i en byggvaruhandel för att säga hej till min bror som är chef där. För att jag hade varit och föreläst i en annan stad. Och då som av en ren jävla slump så dyker Otto Wendels barnbarn upp i butik. Han ser på min skylt att jag är kriminaltekniker. Och då säger han, jag tror att min morfar var en ganska känd kriminaltekniker, säger han. Vad hette han då? Otto Wendel, säger han. Är inte det helt sjukt? I Karlskoga av alla ställen.
Åh, det jag gläds mest åt av hela den här berättelsen är att jag kan se dig framför mig när detta sägs.
Ja.
Jag ser exakt hur du ser ut till den tidpunkten.
Ja, jag djupintervjuade naturligtvis barnbarnet här och fick klart för mig att det fanns lådor med material från Ottos tid som verksam. Alltså, what's not to like. Hur som helst, man kliver in nu. Gösta Spångberg ligger på rygg i en soffa. Och direkt kunde man konstatera att hela hans ansikte var fullständigt demolerat. Och man trodde först att det var en kniv som hade körts ner i hans hals. Det skulle ju sedermera visa sig att det var ju inte en kniv, det var en osthyvel. Otto Wendel noterar också att hans kavaj, och offrets kavaj var vänd ut och in, men det fanns inget blod på tyget. Och det tolkades då som att den här vändningen av kavajen måste ha skett efter att Spångberg har avlidit. Annars är det förväntat att det skulle finnas blod på utsidan. Men har blodet slutat rinna, då kommer man ju inte kunna hitta det på liksom, när man vänder på den. Och så fanns det brytmärken på ett skåp. Så Wendel tänkte ju direkt att det skulle vara fråga om ett rånmord. Och man hittade Göstas plånbok som var tömd och låg slängd i sovrummet. Alltså det var mycket som tydde mer på ett rånmord än på ett fyllegräl, tyckte man här. Och det man också såklart spekulerade i var ju om det skulle kunna vara fråga om en arrangerad brottsplats. Det är ju inte så vanligt. Alltså när vi pratar arrangerade brottsplatser så menar vi ju då alltså att en mördare vidtar aktiva och medvetna handlingar i syfte att försvåra en utredning. Och det vanligaste här är ju att få till exempel ett mord att se ut som ett självmord eller som en olyckshändelse. Det här är inte särskilt vanligt. Det kanske sker i någonstans mellan 1-3% eller något sånt där i alla mord. Och det är ganska obeforskat, men de siffror som finns landar där någonstans i den häraden. Hur som helst, Wendel inspekterade nu munnen på offret och konstaterade att det var inte en kniv som hade körts ner, utan det var en osthyvel med 75 mm bred klinga. Och kroppen gick ju såklart till Solna för obduktion. Och vid obduktion så framkom att den här kniven eller hyveln hade orsakat extremt svåra skador. Och man tolkade det som att Olle då först utdelat slag mot offret av trubbig karaktär. Alltså knytnävslag eller slag med öppen hand eller så. Men därefter då greppat tag i detta tillhygge som då orsakat just de här skadorna. Det första hugget med osthyveln ska ha trängt igenom vänster ögonbryn och huggit av stora flisor i det underliggande benet. Okbenet och överkäksbenet var helt sönderslagna. Och ur ett skärsår på näsryggen så stack brosket fram. Vänster hörntand var lösslagen och underkäksbenet var brutet och intryckt. Alltså det är ganska mycket kraft som krävs för att orsaka dessa skador.
Ja,
Så, frågan är, vad var det som hände i den här lägenheten? Ja, alltså parallellt med att undersökningen fortgick på brottsplatsen så förhörde man ju nu då Olle. Och det som framkom var följande. När då Olle och Spångberg har börjat kröka till här i Spångbergs bostad så deklarerade Olle att han var hungrig. Han ville ha något att äta. Så det Gösta gjorde var då att gå ut i köket och ställa fram bröd, smör, ost och skinka. Men Olle hade minsann fått syn på en sillburk i skafferiet som han gärna ville smaka av. Men Gösta deklarerade att den här sillen kan vi inte äta nu för den ska jag och min hustru avnjuta imorgon. Så att han förvägrade Olle en bit av sillen. Mm. Och Gösta var också, han beskrivs också som en historieberättare av rang, så att försöka avleda då sannolikt Olles fokus på den här sillburken nu, så börjar han ju prata och berätta historier och försöka få upp stämningen här igen. Men det enda det hade för effekt var att Olle bara var sur. Han satt och stirrade på Gösta Spångberg.
Han har målfokat på sillen.
Han har målfokat på sillen. Han var påtänd på morfin, sprit och han var hungrig.
Men alltså, får jag bara en reflektion för massa såna här case man varit med om. Både mord men andra case. Det är ju oftast någon sån här detalj som är så jävla futtig.
Ja, alltså när verkligen.
Man tänker ju så att när man kommer fram till, det här har vi pratat om när vi skriver deckare, man tänker ju ofta att det ska komma fram och så här, jaha, och det är liksom ett invecklat motivsystem. Men just i det. Verkligheten, skulle man skriva deckare så som verkligheten är, så är det så här, jaha, tänk att jag och Anna skulle skriva en deckare med något bestialiskt mord, och så skulle det alltihopa sluta med att en av dem var jävligt sugen på sill, och den andra inte ville ge den sillen. Alltså vi hade fått ganska vassa recensioner, men det är inte alls ovanligt när man hör en sån här konflikt eller utveckla sig, där det är så jävla banalt egentligen. Det är något fjutt och banalt och en liten detalj och folk kan liksom inte greppa. Jo, jag hör det, men vad var det egentligen? Nej, det var bara det.
Ja, men du har så sjukt rätt i det, Lena Ljungdahl. Jag har faktiskt inte tänkt på det här egentligen. Men när du säger det, alltså om jag gör en recap över de mord som jag själv har jobbat med eller som jag liksom på ett eller annat sätt varit involverad i, som är av det här stuket, alltså fyllebråket bad liksom, så är ju verkligen som du säger, vi börjar tjafsa om någons flickvän, det kan vara som du säger väldigt fjuttiga saker alltså, verkligen hur som helst, det brann till för Olle här. Så han greppar tag då i osthyveln som ligger på brickan som Gösta Spångberg har ställt fram efter att ha utdelat ett första slag riktat mot Gösta Spångbergs näsa som också knäckte den. Mm. Och han blev ju svårt skadad ganska snabbt här, Gösta, och bönade och bad, och Olle ska senare beskriva att han började gråta och be om nåd. Men Olle brydde sig inte utan alltså gick loss med osthyven. Och av förhören som finns dokumenterade från det här caset så beskriver han alltså att han hör det krasande ljud. Nu läser jag innantill. Det krasande ljud när benet i käken gick sönder. Och Spångberg hade kanske överlevt om han inte hade börjat böla som en tjur, som Olle beskrev det. Det var så han omnämnde att han började böla som en tjur. Och det kunde inte Olle hantera. Så att han tog ju osthyveln i ett nytt grepp och högg liksom allt vad han orkade och riktade våldet mot liksom center of attention lite grann. Från det område där ljudet kom för att få tyst på honom. Och han beskriver också att han högg och högg och högg för att Spångbergs tunga ville hela tiden leta sig ut ur munnen. Och han beskriver då hur han liksom går, alltså han är besinningslös i sitt våld. Och av obduktionsprotokollet så kan man sen utläsa att den här osthyven då hade skurit av hela bakre svalgväggen. Och sen har osthyven böjts så att den alltså har fastnat. Och Olle försökte få ut den, men han lyckades inte. Och inte heller vid obduktionen lyckades man liksom dra ut den, utan man fick skära loss den.
Ja, men du sa att den var nästan 8 centimeter ja, bred.
Den är ju det.
Ja.
Precis. Och det man kunde faktiskt konstatera tragiskt nog vid obduktionen också var att det var inte av skadorna från hyven som Spångberg avled, utan det var faktiskt av kvävningen som uppstod till följd av att det blödde så mycket. Han fick inte luft.
Nej, fy fan vilket sätt att dö på.
Hur som helst. Efter Olles förhör, som framstod som tämligen trovärdigt ändå, så var ju det mesta som talade för att det här var ett fyllebråk trots allt som hade gått snett. Men det fanns ju de här indikationerna om rånmordet och nota bene. Ni minns att Olle gick hem till makarna Vinblad och tog med dem på en promenad och vek av och återbesökte brottsplatsen. Och det finns ju då teorier om att vad då han, när han liksom kanske hade samlat sig en smula, insåg att det kanske var vettigt att få det här att faktiskt framstå som någonting annat än vad det var. Eller om man såg sin möjlighet här att också kunna faktiskt också ta egendom från offret. Hur som helst, det kom att bli då en rättslig prövning. Olle Snurr hävdade fortsatt att det här hade handlat om ett fyllegräl. Och det skulle innebära ett åtal för dråp. Istället då för, nu ska vi se, här får Oliver klippa lite. Så, vad har jag skrivit här? Ja, här, vi tar om det här, Oliver. Mm-hmm. Alltså rättsläkaren konstaterade ju utifrån skadebilden att offret hade utsatts för ett massivt våld. Men Olle Snurr hävdade ju att det här var fråga om ett fyllegräl. Han vill ju naturligtvis åtalas för dråp istället för överlagt mord. Och här tänkte jag när jag skrev det här manuset, det här med karaktärsvittnen, Lena. Har du någon erfarenhet av det? Alltså det här... Alltså att man kallar in någon vid en rättegång som kan vittna om hur en part i ett mål är som person. Snarare än att vittna om en viss omständighet eller liksom ett händelseförlopp. Ja. Det kanske kan vara en bra grej att åberopa ett sånt här fall. Alltså som kan vittna om att Olle Snurr hade det här våldskapitalet, det här heta temperamentet, absolut, missbruksproblematiken och så vidare.
Jag var på en sån rättegång för inte alls länge sedan. Det var, inte, det var i förvaltningsrätten, men där man liksom hade karaktärsvittne för å ena sidan och andra sidan. Sen används ju inte det mer än att, jag brukar säga, kan vara stödbevisning för liksom någon form av tes. Men, ja, men det verkar ju som att det kan inte ha varit jättejobbigt att hitta saker som tyder på att Olle Snurr var en aggressiv person. Man kan inte behövt höra så många personer i hans omgivning. Nej. Till exempel hans fästmö eller morsa.
Och man
hör... Nu ska man inte vittna mot anhöriga, men det måste ju finnas fler personer som kan vittna om hans karaktär.
Ja, och han hade ju en så att säga känd våldshistorik, och det framgår att de enda som egentligen hade något gott att säga om Olle Snurr, det var faktiskt hans chefer på postverket, för han hade liksom alltid klarat sitt jobb ändå. Men i tingsrätten då så beslutade man att man skulle göra en psykologisk utredning av Olsson, och det gjorde man också. Och det resulterade i att han förklarades som fullständigt otillräknelig. Något som på den tiden kallades för 5-5. Och där har att göra med att det här föreskrevs då i 5 kapitlet 5 § i strafflagen. Vilket innebär att en sjuk person inte kan dömas till fängelse. Så han dömdes till sluten psykiatrisk vård. Och fick sådan i ungefär 4 år innan han frigavs. Det som sen hände var egentligen inte så dramatiskt. Han sägs ha levt ett lugnt och sansat liv efter att ha avtjänat det här straffet. Han gifte om sig, eller gifte sig och fick fler barn och kom över sitt missbruk under sin vård på mentalsjukhus. Och han gick bort i början på 70-talet.
Ja. Det var ganska starka. Jag såg någonstans här, det var ett ljud som jag fastnade vid när du som
det krasade ljudet, eller?
Ja, nej, det var ett annat ljud. Vänta, jag måste bara bläddra upp.
Ljudet av att gå i våt lera.
Ja, ett tiotal hugg hördes som ett ljud som när man trampar i våt lera. Det säger så otroligt mycket om skadebilden.
Det gör det.
Jaha.
Och det är ju något, alltså jag kan ju själv slås av det. Jag funderar ofta på i mitt yrke, och jag är säker på att du också har gjort det, Lena, att hur kan en annan människa utöva den här mängden våld mot en annan levande människa? Hur är det ens möjligt att överkomma alla de, så att säga, säkerhetsspärrar som vi, de flesta har intakta innan man hamnar där? Det är helt obegripligt.
Men ett jävligt effektivt sätt att få bort spärrarna, det är ju alkohol.
Trubba av dem.
Ja, alkohol och eller narkotika. Och de två i kombination, de där gångerna man har varit där någon har gått fullständigt bananas på sina familjemedlemmar eller för den delen polare i såna här lägenheter. Det är ju fan vinst varje gång. Antingen är det liksom psykos. Att jag trodde helt plötsligt att du var en zombie och jag var tvungen att döda dig. Men alla andra gånger så är det fan alkohol i kombination med droger.
Sant.
Släng in lite doping i det där också.
Ja, herregud.
Fullständigt åt helvete. Ja, det var tragiskt för alla inblandade.
Mycket tragiskt ärende på så många sätt, såklart. Och återigen så riktar vi en värdnad mot de eventuella anhöriga som finns kvar. Det finns väl inte så mycket mer att säga om det här caset, tänker jag, än att bara lämna det så.
Vi lämnar det, vi reflekterar, vi tänker. Tack för dragningen, Anna. Vi lär oss alltid något, även vi, och reflekterar över olika saker. Och vi kommer att återkomma med fler case. Vi kan se redan nu att vi kommer ungefär från midsommar och några veckor framåt köra bara case för att ni ska få lite hängmatte mums. Just det. Så det kan vi säga. Och sen efter några veckor så kommer jag och Anna ha semester från podden i ungefär 4 veckor. Men det kommer vi prata mer om framöver.
Absolut.
Lite samhällsinformation innan jag ska köra en rövhatt. Vi var ju i Ystad nu senast. Nu har vi släppt biljetterna. Steam är fullbokat. Göteborg, Pigalle fullbokat 2 dagar. Men Ellery Beach i Stockholm har precis släppt biljetterna dit. Och det är alltså den 1 oktober som vi kör vår krimquiz där. Och det kommer bli ljuvligt. Så om ni vill nypa en biljett till att komma och köra ett quiz med oss i krimtecken med mycket garv, så är det 1 oktober. Och då går ni in på Ellery Beach hemsida och letar er fram där till True Crime-kvällen med oss.
Ja, det vore ju superhärligt om ni gjorde det, tycker jag.
Det kommer vara för utsålt.
Ja.
Det var bara att det tog slut så himla fort på de andra ställena. Så att knappa in er lite kvickt nu om ni vill ha en chans.
Smart. Ska vi dra en e-postadress också?
Gör det.
Ja, jag gör det innan jag släpper in dig på rövhatsarenan. hej@ljungdahl-ginghede.se och Instagram ljungdahl-ginghede. Men du, vad trevligt. Du glömmer väl inte löftet du av...
Nej, jag tar det faktiskt först nu.
Ja.
Så får jag avsluta i min ilska. Jag tycker ju om att liksom förlanda ilskan ordentligt innan jag lägger mig.
Vi ska börja i förvåningens tecken, antar jag då. För nu knyter vi tillbaka till Ystad och vad som hände där då.
Ja, men så här, Anna. Jag, du kan kalla det för debriefing, för jag är fortfarande lite chockad över vad som hände.
Jag förstår det.
Jag har behov av att gå tillbaka. Det roliga är att folk som var i Ystad har ju hört av sig till oss på Instagram och skrivit så här: fy fan vad snyggt ni gjorde det där, citat, du vet. Oj, vilken slumpgrej på slutet. Jävligt snyggt planterat. Jag bara, men hallå, det var en slump.
Men berätta nu då.
Så här var det ju. När vi startade, det är ju två akter, akt 1, akt 2. Och när vi startade första akten, då var det ju en tom stol på första raden bredvid. Det var ju liksom fullt smetat, men så var det en tjej som satt där. Och så var det en tom stol bredvid henne. Mm. Och vi interagerar ju rätt mycket med publiken.
Ja, det gör vi.
Vi har väldigt lite manus och fångar saker som händer i rummet. För att vi tycker helt enkelt att det är roligare.
Mm.
Så att vi gör ju en grej av det där. Att prata mycket med henne. Vem var det som skulle sitta där? Och så här, vad hände? Ah, nej, han gick på någon form av cruising. Ja, men det var ju... Och då sa ju du väldigt roligt så här, det kanske var lika bra att det blev som det blev ändå. En kille som väljer cruising för att ta en dejt så här. Ja. I alla fall. Den där stolen gapade ju tom... Hela
första akten.
Ja. Sen blev det paus. Och då sker ju detta. Ginghede går ju som vanligt till baren. Och hon minglar och är liksom trevlig. Ljungdahl går till Årsen och surar. Nej, jag är inte så mycket för att mingla.
Du är inte sur, men du föredrar.
Jag tycker det är skönt och,
lugnet.
För mig själv.
Ja.
Jag går till Årsen. Jag tar upp telefonen och missat samtal, tar ett sms med min son och sådär. Och sen så är vi ju pingade i någon som då har taggat så här: jag är här på krimquiz, bla bla bla. Och nyfiken som jag är, går jag liksom in på den personen och så tittar jag på den här personens flöde. Vad är det för kul person som har taggat oss? Och då kom jag in på en killes Instagram, ett öppet konto. Och jag blir ju direkt otroligt nyfiken på den här personen, för det är ju 98% löv i hans flöde. Det är så löv, bilder på löv, 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 löv. Sen är det en bild på en bisonoxe. Och sen är det löv, 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 löv. Och sen är det en bild på Ullareds entré. Och sen är det löv, löv, löv. Redan här är jag så jävla nyfiken på den här personen. Så att jag ägnar ju den här halvtimmes pausen åt att stalka den här personen.
Var det inte en bild på Beyoncé också?
Nej, men vänta, exakt. Jag ägnar ju liksom en halvtimme åt att stalka den här personen på alla sätt det går. Så jag bara, jag vill veta mer. Sen så går jag in och börjar kolla tidsangivelserna. Det är liksom en kontinuerlig stridström av löv. Sista bilden är på Beyoncé-konserten. Och den hade ju då varit kvällen innan vi var i Ystad.
Korrekt.
Och bilden innan dess var 3 år tidigare. Ja. Så jag tänkte, det här är ju en människa som har suttit och avtjänat.
Ja, det är lätt
att tro. Jag har ju målat upp en sån jävla intressant person. Det är löv, det är bison också, det är avtjäning 3 år.
Det är frihet och natur.
Ja. Och sen är det Beyoncé. Så jag har ju nu redan, innan jag är på väg in till akt 2, så har jag bestämt att det här ska jag göra en grej av. Jag måste hitta den här personen i publiken och ha liksom en ganska så här interaktion. Vad hände de här 3 åren? Jag ser liksom framför mig olika dialoger som jag ska köra i rummet som kan bli kul. Vad hände de här 3 åren? Hur tänker du när du ska backa upp liksom Beyoncé igår och sen oss idag? Det måste vara som att ta en tur då efter en syratripp. Alltså det... Ja, så jag kommer i alla fall in i akt 2. Jag vänder mig till dig och viskar till dig så här, Anna, jag har 2 saker jag vill göra akt 2. Nu är ju publiken där redan, så jag viskar till dig.
Vi ska ju säga att vi brukar ju ha sånt här upplägg, och då brukar jag ofta ha gjort någon spaning när jag har minglat. Och du har gjort en annan spaning. Och det brukar vi knyta tillbaka till då. När vi återkännas.
Och det är därför det blir olika alla städer. Och det är därför vi tycker att det är lite kul. För då blir det inte samma sak. Så jag gör ju den spaningen då. Men så gör jag en till spaning när jag kommer in. Och det är ju också att dessutom den här mannen som var borta första akten nu har kommit. Och sitter bredvid sin fru där. Så jag har 2 saker jag kan kroka på. Ja, perfekt, säger du då. Så börjar vi. Och då säger jag ju först till den här tjejen, vad kul att din man har kommit nu. Och så var vi på den här snubben lite mycket. Så här, typ,
cruising,
vad var
what's up med cruising?
Och, ja, exakt. Du körde mycket det, va? Gamla bilar. Och han såg ju så här, ja. Och då sa ju han så här, alltså jag var här första akten, men jag satt där bak.
Ja.
Och jag tyckte så synd om den här tjejen som vi grillade så jävla mycket under första akten. Så jag tänkte att jag smyger fram och sätter mig obemärkt. Men i det här rummet, hjärtat, hängs det inget obemärkt.
Nej.
Så att vi köttade på honom ganska mycket där. Så ja, men vad fan, ja, men ni två kommer ju bli ett par ikväll. Det här blir kul, bla bla bla. Ja. Ja, så lämnade vi det och så lite annat. Och så kom ju då min andra grej. Så här, ja, men hörni, i pausen. Anna är ju minglar och jag är ju en betraktare och en ståkare och sådär.
Ja.
Jag bygger ju upp det här på alla sätt man kan bygga upp det. Det finns någon person här inne som tycker jättemycket om löv, bisonoxar, Beyoncé och att sitta inne i fängelset. Så bara, så då, och sen så droppar jag ju då namnet.
Mm.
Då är det samma person.
Ja, det
är... Den här stackars saten som jag precis har grillat och häcklat och hållit på. Det är också han som älskar löv och Beyoncé. Nej, men alltså det här var så sjukt så att jag kom ju helt av mig.
Ja.
Och då har ju folk...
Alltså din reaktion när du förstår att det är samma person. Jag har aldrig sett dig så ställd.
Men vad är oddsen? Att jag sitter i pausen, random väljer en av alla människor, av 200 pers så väljer jag en i rummet, ståkar honom en halvtimme.
Ja. Mm.
Han får samtidigt en känsla att jag ska byta stol
till
andra akt och jag kommer sätta mig på den stolen som var tom i första akten.
Nej,
för jag blev såhär, nu jag är utsatt för en sån här inception-skämt. Du vet, såhär, jag föll nu på eget grepp. Det är någon annan som har använt mina bästa egenskaper mot mig. Och ja. Och sen har ju då folk börjat mejla så här, gud vad snyggt ni gjorde det där och det där blev ju jättebra, bra jobbat, hoppas ni kan göra det i Göteborg igen. Man bara,
de trodde det var någon form av trick.
Ja!
Illusion. De tror att vi har blivit trollare på äldre dagar.
Flexelius, eller vad fan heter han? det var faktiskt helt sinnessjukt.
Ja,
och sen har ju också hon, tjejen, messade oss till oss idag på Instagram. Det var ganska kul. Uh-huh. Hon bara, din min när du kommer in i rummet och ser att han sitter på stolen. Du fick liksom horn i pannan. Så hon bara kände, hon hade viskat till honom så här, vi kommer bli så jävla grillade snart. Ja, det är korrekt. Det blev det. Det var
roligt.
Fantastiskt. Det blev bara en extra krydda. Och jag ser fram emot vem jag ska ståka i Göteborg. För det är vår nästa anhalt i juni.
Det ska också sägas att det här var inte en person som hade suttit inne och avtjänat på något endast vis. Det var ju en otroligt älskvärd och mysig och härlig person också.
Vi båda vill ju adoptera honom i slutet på kvällen.
Gärna, gärna. Men du...
Nu kommer den...
Kommer det
väldigt kort.
Ja.
Ja, väldigt kort.
Härligt.
Lenas rövhatt.
I måndags så skulle jag köra till Karlstad. Och jag älskar ju att köra bil. Det är ju ingenting nytt. Men när jag kör bil så exponeras jag också för saker som jag inte klarar av. Det vill säga, jag åker förbi massa döda djur. Det ligger ju det är grävlingar och bävrar och råttor. Och det ligger liksom djur längs med vägen. För att de har rört sig på vägbanan, vilket är ett dåligt ställe att vara på. Jag minns fortfarande en gång när vi skulle åka till Särna och precis när vi mötte en bil så såg vi hur den smashade en katt.
Nej.
Och jag hörde också ljudet av kattskrik. Jag kan sedan den dagen inte, när jag passerar bensinmacken i Mora in mot Supercharge så hör jag fortfarande ljudet, jag ser fortfarande katten. Såna här djur som inte hör det bra, det lämnar aldrig. Det är som att det lagras i en del av min hjärna som är liksom, som har ett tjurskalligt långt minne.
Jag fattar.
Jag kommer i alla fall åkande här i avfart 133 Svista trafikplats. Då ser jag ju givetvis ett rådjur på fel sida vildstängslet. Så den har att välja på Att stå och dikta en viltstängslet eller vara på vägbanan. Det är bara en tidsfråga innan den där kommer att vara utsmärsad.
Mm.
Jag ser i alla fall, för jag upptäcker för att jag ser den här vita röven som rör sig upp i gräskanten. Ja, och den går då längs med staketet. Jag får ju ögonblickligen otroligt ont i min mage.
Det är klart.
Nu vill jag ju jag vill stanna bilen. Jag vill gå ur, upp i slänten, bära Bambi längs vindstängslet och hitta ett hål och kasta över till mamma och pappa eller vilka det nu är som saknar det här rådjuret. Samtidigt som jag då sitter och lyssnar på någon jävla människa som sitter på någon jakt. Jag har så svårt att förstå hela den där grejen. Men i alla fall.
Mm-hmm.
Jag ringer ju då till Trafikverket. Jag googlar. Yeah. Ringer Trafikverket. För det är så här, du kan göra så att det inte blir mer olyckor. De tänker bara på människor. Mm. Alltså, de menar på att det värsta som kan hända är då människorna. Ja, jag ringer i alla fall och säger, hej, hej, jag kör bil. Mellan avfart 133 och 134 är höjd med... det är som att han får en fucking pin av mig.
Ja,
Här är ett djur på fel sida viltstängslet. Och då säger den här personen så här, men det är jättebra. Vi skickar ut en varning och sen så ska vi åtgärda det här. Jag lever ju nu i tron.
En varning? När skulle det ske liksom nästa vecka? Eller?
Det vet jag inte.
Jag fattar. Jag förstår.
Jag tänker att de lägger en sån här varning, nu är det vilt på vägen.
VMA, typ.
Mm. Ja, exakt. Jag lever ju nu... Jag får lite mindre ont i magen, för jag ser ju liksom hur man tömmer kommunhuset på folk. Nu ska det heta Bambi. Ja. Jag intalar mig ju det här själv för att kunna stå ut. För jag hade ju helst velat stanna bilen och åtgärda det här. Jag kör till Karlstad. Jag landar i Karlstad vid 12. Jag föreläser i 4 timmar. Sen är jag på väg tillbaka igen.
Uh-huh.
Och då är det som att min lilla, den här lilla, lilla minnesflaggan i hjärnan så här, avfart 129. Och jag önskar så att Ljungdahl, titta nu inte så noga. Gör inte det. När jag är i höjd med 33, mycket riktigt, rådjursjäveln är kvar. Men nu är han trött, så nu har han lagt sig i en liten sån här bambihög. Tryckt mot staketet. Nu börjar Ljungdahl gråta. Jag gråter nu. Från 133, 134 och bara... Nej, men alltså, jag klarar inte av det här. Jag måste åka tillbaka. Hur ska jag kunna vända och komma tillbaka? Hur ska jag kunna stanna på E20?
Men får jag fråga, för det här var ju då efter att kommunen... De hade gått för dagen.
De har ju uppenbarligen inte gjort ett skit.
Nej, det, men jag menar, det går inte att ringa nu.
Jag ringer Trafik. Nu kommer snart rövhatten, tror jag. Jag vet inte om jag är rövhatten eller rådjuret. Eller att det inte finns tillräckligt mycket såna här... kanske stadsplaneringskontor som inte har gjort tillräckligt mycket... Vad heter det? Såna här faunavägar.
Ja,
såna här vägar som byggs... Ja, djurpassager. Mm. Någon jävel ska dö, känner jag. Och det är inte rådjuret.
Nej, nej.
Så att jag bölar ju nu kanske 10 avfarter.
Men.
Och bara... Jag ser katten framför mig. Jag ser rådjur. Jag klarar bara inte av det. Det går icke.
Allt roadkill du hade sett de sista 10 åren nu...
Exakt. Kommer
dök upp
till
för
mig.
Ditt inre.
Jag ringer ju tillbaka till Trafikverket. Och trycker på den här... Har du något akut att rapportera? Tryck 2. Trycker 2. Så svarar jag, Trafikverket, Sebbe. Ja, tjena. Jag ringde ju idag för 8 timmar sedan. Och det var ju ett rådjur här som var och fladdra på fel sida viltstängslet. Och ni skulle ju åtgärda det här nu. Och det är uppenbarligen inte åtgärdat, för nu ligger ju lille Bambi kvar där. Jättetrött. Det finns ingen vätska. Jag gick igenom allt. Det måste finnas vätska. Ja.
Mm.
Då hade ju han kunnat säga så här, nej, men det där ska vi ta tag i på en gång, jag lovar.
Alltså det rådjuret,
Han kan säga vad som helst. Nej, han bara, vad tror du att vi gör när folk ringer in och säger det där? Vi lägger ut en varning, alltså i P4, så här, nu, blablabla. Du tror väl inte att vi åker ut och hjälper djuret? Det där kommer ju bli självsanerat snart.
Nej men gud!
Det var så okänsligt.
Nej, men så kan man väl inte säga.
Nu har jag snor från mudd på tröjan till armhåla på båda ärmarna. Jag bara... Han liksom inte gjort för... Jag sa, men din kollega sa att ni skulle åka ut. Han bara, men på riktigt, tror du att vi åker ut? till E20 för att ett rådjur har fladdrat. Vet du hur många djur som dör på vägarna? Jag bara... Alltså det var så jobbigt.
Gud.
Så nu var jag både ledsen och arg. Ah. Det tog mig till Nykvarn innan att jag hade snorat klart. Och nu, så att jag är så här... Det här förstör också mitt, för jag älskar så mycket att köra bil. Uh-huh. Men jag skulle behöva så jävla feta skygglappar så att jag bara ser mitt strecket.
Men jag tänker så här, det måste ju vara det här. En trafik, liksom, risk också.
Ja.
Så om inte annars så borde väl det vara ett incitament.
Exakt. Och det var ju det som jag lyckades lista ut, för att jag var ju tvungen att säga, vad gör man med vilt på fel sida stängslet? Ja. Och då det står ju på Trafikverkets sida att du som person, som trafikant, så kan du förhindra, för det står ju vad man ska göra när man ser roadkill. Just och skadade det. Djur. Mm. Men som trafikant kan du vara med och hjälpa till och förhindra trafikolyckor med vilt. Och jag tänker ju så här, du kan förhindra mord på stackars djur. Det är det jag läser.
Det är klart det är.
Och han menar ju bara på att nej, men vi skickar ut en vild så att ingen råkar köra på den, så att ingen blir skadad. Det där kommer bli självsanerat. Det vill säga, den där kommer aldrig ta sig tillbaka. Så jag började veta, när jag kom hem, då satt jag och tittade så här. Okej, men avskört 133, det hade ju varit bäst om han hade börjat backa och gå bakåt. Nej. För 132 var liksom tidigare. Han gick åt fel håll. Han hade kunnat gå länge som hel. Jag klarar inte av sånt där. Alltså får jag reda på att någon bara, jag har sett en ny bra film. Jag bara, dog det någon djur i den?
Ja.
Ja, nej, då kommer jag inte se den. Nej, det går inte.
Så är det ju.
Slakta hela jävla homo sapiens, men någon djur, det går inte.
Så veckans rövhatt går alltså till...
Trafikverket.
Trafikverket. Men alltså, kan man inte ringa kommunen eller polisen i de där lägena?
Jag vet inte. Jag fick uppfattningen om att Trafikverket var liksom intratten och sen stod det något så här, och sen sörjer vi att rätt liksom instans får reda på det. Och i det här fallet så var ju rätt instans, han trycker ju bara på kadaverknappen, den här jäveln. Jag ger mig fan på att han nu kom jag på vad han gjorde. Han gjorde en notis.
Ja.
Avfart 133, så den vägen ska ta hem.
Ja.
Så blir det rådjurssadel till middag. Just. Om jag har tur. Fy fan. Sjuka jävlar.
Jag förstår din upprördhet.
Upprakt. I detta.
Du är upprakt.
Ja.
Nej.
Men nu får vi ge oss.
Ja, det får vi göra. Och ni där ute ska ta hand om er och ha det så härligt i vårvädret. Glöm inte SPF.
Bra sagt. Bra, Anna. Bra! Bye, bye!
Bye, bye!